Hej, jag heter Per och du lyssnar på Nattskiftet. Vad kul att du har valt att stämpla in för ännu ett pass på Nattskiftet. Jag antar att jag inte skrämde dig för mycket i förra episoden eftersom du kom tillbaka. Eller så är du precis som jag, en sån där person som inte får nog av obehagliga historier. I denna episoden ska jag berätta för er om önskningar. Önskningar som inte riktigt blir så som man har tänkt sig. Min bror, han dog den 13 december 1997. Den dagen är inte längre bara ett minne, utan den spelas istället upp som en Super 8-film som ständigt lopas i mitt huvud. Det var en ovanligt ljus dag, men som min bror och jag snart skulle få erfara, fortfarande bittert kall. Vi sprang ut ur vårt hem i våra vinterjackor och skrattade som galna barn, medan vår mamma ropade bakom oss. Hon sa åt oss att vara hemma till lunch. När jag tittade tillbaka på min mamma såg jag att hon hade ett leende på läpparna. Det skulle bli sista gången jag såg henne le. Vi hade ingen stor plan. Vi var bara barn på vinterlov. Det hade snöat natten innan så det var nysnö överallt. Vårt kvarter hade förvandlats från en tråkig förort till ett vackert vinterland. Vi sprang genom vårt kvarter och hamnade i parken som bara låg 5 minuter från vårt hem. Jag vet inte hur länge vi lekte. Det kan ha varit en timme, det kan ha varit 10 minuter. Men på någon tidpunkt hittade min bror, den, pinnen. Pinnen hade varit halvt begravd under snön. Och när min bror drog ut den såg han ut som Arthur som drog svärdet ur stenen. Pinnen såg till och med ut som ett svärd. Med 2 symmetriskt utskjutande delar som gav pinnen ett utseende som ett svärd med en parerstång. Min bror började svinga pinnen vilt omkring sig och låtsades att han skulle avvärja någon stor armé och nästan omedelbart frågade om jag fick prova. Gå och hitta din egen pinne, sa min bror. Jag ägnade några minuter att försöka hitta en egen pinne. Men alla pinnar jag hittade var ynkliga och obetydliga i jämförelse med det stora svärd som min bror hade hittat. Återigen bad jag min bror om att låta mig leka med hans pinne. Och ännu en gång sa min bror åt mig att hitta en egen. Vi stod under den stora eken som dominerar mitten av parken. Grenarna var kala och utan liv. Jag är säker på att det stora svärdet en gång hade varit en del av det trädet. Jag tittade upp på det nakna trädet och dess grenar rörde sig ojämnt fram och tillbaka i den kalla vinden. I ett utbrott av raseri sträckte jag mig efter pinnen som min bror höll och försökte rycka den ifrån honom. Jag fick den nästan ur min brors händer, men han förstod vad jag försökte göra och tog ett fastare grepp. Vi brottades båda med pinnen i en dragkamp som säkert bara varade några sekunder, men som kändes som en evighet under det kala trädet. Behåll den då! Skrek jag till min bror och släppte taget på en gång. Min bror, som just då höll på att rycka till hårt i pinnen, blev överraskad av den plötsliga spänningsförändringen och föll våldsamt bakåt. Pinnen flög ur hans händer när han föll och han gav ifrån sig en kort flämtning på vägen ner. När min bror slog i marken hördes ett vidrigt krasande ljud. Hans ben ryckte till ett ögonblick som om han försökte steppa i luften och sen blev han alldeles stilla. Allt hade gått så fort. Jag gick fram till min bror. Hans ögon stirrade öppet mot himlen men de var helt tomma, som dockögon. Jag märkte att min brors huvud vilade på något som jag inte hade lagt märke till förrän i det här ögonblicket. Det var en stor sten begravd i snön. Blodröda rännilar rann ner för stenen och ut i snön som absorberar min brors blod som en sjuk version av röd slush. Jag skrek min brors namn och bad honom vakna. Han rörde sig inte. Hans dockögon fortsatte bara stirra upp mot himlen. Jag sprang hem skrikande med vinden ylande efter mig. Vinden lät som ett skratt. Jag var 10 år gammal. Min bror hade varit 12. Han skulle vara 12 för alltid. Min brors död förstörde mina föräldrars äktenskap. Även om de aldrig separerade blev de främlingar för varandra. Båda isolerade sig var sitt hörn av huset. De lät sorgen fylla det tomma utrymmet mellan dem som en giftig gas. De talade mindre och mindre med varandra med åren, tills de var tysta som spöke som hemsökte vårt hem. Och så var det förstås den andra hemska saken som hängde i luften. Den tysta anklagelsen. Mina föräldrar anklagade mig aldrig direkt för min brors död, åtminstone inte högt. Hans död ansågs av alla ansvariga myndigheter av att en tragisk olycka. Så sympatiska de vuxna i världen var mot mig, så vänliga och så förstående. Men det fanns en tyst anklagelse som sa något annat. Denna anklagelse kunde höras varje gång en dörr slogs igen i vårt hus. Den hördes varje gång min far öppnade en ny burk öl. Den kunde höras varje gång min mamma skrubbade disken i flera minuter i sträck, även långt efter att tallriken hade rengjorts fläckfritt. Den fanns i varje hörn av huset. Den fanns i vinden utanför. Den som lät som ett skratt. Medan andra barn i min ålder samlar på Pokémon-kort, samlar jag på terapeuter. Dessa godhjärtade vuxna med mjuk röst sa alltid samma sak. Det var inte ditt fel. Orden fastnade aldrig. Och det gjorde inte dem heller. Jag gick från sympatisk professionell till en annan. Det enda som stannar kvar, det enda konstanta i mitt liv var den tysta anklagelsen. 2,5 år efter min bror dött föreslog min pappa att vi skulle åka till marknaden. Jag kunde inte minnas när vi senast hade gjort något tillsammans. Något som inte involverar terapeuter eller rådgivning eller skrik eller gråt eller, värst av allt, tystnad. Något roligt. Min mamma nickade och fortsatte stirra ner i sin kaffekopp och sa, det kunde vara trevligt. Vi satte oss i bilen och min pappa, på en av sina sällsynta nyktra dagar, körde oss till marknaden. Det var en relativt sval sommarkväll. Jag hade tillbringat så mycket tid i vårt tysta hem eller på tysta psykiatrimottagningar att energin och bullret på marknaden var härligt omskakande. Det var så mycket skratt och musik och behagliga dofter. Det fanns popcorn och munkar och allt annat möjligt gott. Jag såg när folk åkte karusell eller högt upp i pariserhjulet. När de prövade lyckan i riggade snurra hjulet spel. Allt var så överväldigande. Mina föräldrar och jag, vi var som svartvita figurer som hade klivit rakt in i en technicolor-värld. Det kändes inte som vi hörde hemma här. Vi bodde i en ganska liten stad, så under ljudet från marknaden fanns det ett annat ljud. Viskningar som lät som vinande vindar.
Där är han, barnamördaren. Jag hörde att han slog in skallen på honom med en sten. Vilken liten psykopat. Borde han inte vara inspärrad? Vilket missfoster.
Viskningarna, oavsett om de verkligen var där eller inte, överväldigade mina öron. Vart jag än vände mig stirrade folk på mig. Jag gick bort från mina föräldrar. Och då såg jag det. Längst bak på marknaden fanns ett stånd. Det var precis i utkanten av marknaden, där ljusen slutade och mörkret på fälten bortom började. Det fanns en stor tecknad skylt över båset som löd 3 fiskar, 1 önskan. När jag närmade mig ståndet dämpades ljudet från marknaden. Det stod en man i båset. Han hade silvergrått hår och bar en lila mantel. Han hade genomträngande gröna ögon och även om jag tyckte att han såg gammal ut visade hans ansikte inga tecken på rynkor. Det var rynkfritt som en skyltdockas.
Hallå där, sa han med en röst som var varm och mjuk. Vill du spela?
Visst, antar jag, sa jag med en pipig liten röst. Men jag vet inte hur.
Mannen log. Och tog fram 3 fiskar i något gummiliknande material. Han pekade sen på en rundad tunna längst bak i ståndet och sa:
allt du behöver göra, det är att försöka få ner alla 3 fiskarna i kannan. Om du gör det, vinner du.
Hur mycket kostar det att spela?
Det kostar ingenting.
Verkligen?
Verkligen.
Jag plockade upp de 3 fiskarna, Hålet var inte precis litet, men det var inte heller jättestort. Jag kunde lätt missa. Jag tog ett djupt andetag och kastade den första fisken. Den gick i.
Det var en,
sa mannen och höll upp pekfingret. Jag märkte till skillnad från hans rynkfria ansikte så såg hans fingrar uråldriga ut. Jag kastade den andra fisken och den gick också i. Mannen jublade upphetsat och höjde ytterligare ett finger och gav mig fredstecknet. Sen sa han, en fisk till, nu gäller det. Min hand började kännas svettig. Jag tappade nästan fisken. Jag tog ett djupt andetag till och kände mig själv som en fisk. En som var utan vatten och desperat kippa efter luft. Jag kastade fisken. Den träffade kanten på öppningen och tyckte skramla runt där i vad som kändes som en evighet. Och sen föll den i. Mannen skrattade glatt och sa, bra gjort, du vinner! Han sträckte fram handen för en high five och jag gjorde likadant. Jag log för första gången på 2,5 år. Så vad vinner jag? Frågar jag. Det fanns inga priser hängande i ståndet. Normalt brukar man ju se uppstoppade djur och liknande hängade.
Det är precis det som står på skylten, sa mannen. Och nu smalnade hans ögon. Kastar du i alla fiskarna? Kan du önska dig precis vad ditt hjärta begär?
En önskan?
Ja, just det. Och vad du än önskar dig kommer att gå i uppfyllelse.
Ljudet från marknaden hade nästan försvunnit vid det här laget. Utan att riktigt tänka efter och med en röst som var ihålig, anförd och desperat, sa jag, jag vill ha tillbaka min bror.
Beviljas, sa mannen nästan omedelbart.
Han log fortfarande. Men nu störde hans leende mig. För första gången insåg jag hur långt bort det här ståndet låg från resten av marknaden. Hur mörkt fältet bortom det var. Som om ståndet var det enda som stod mellan den verkliga världen och glömskan. Sen hörde jag en bekant röst. Det var min mamma som ropade mitt namn. Tyvärr, jag måste gå, sa jag. Mannen sa ingenting. Han fortsatte bara le mot mig. Hans fingrar. Och gud vad hans fingrar så gamla uråldriga ut nu, fingrar lätt på den lila manteln. Jag backade långsamt undan och ökade sen farten och sprang mot min mammas röst. När jag kom fram till min mamma skällde hon ut mig för att jag hade gått iväg utan att säga till. Hon hade förståeligt nog blivit överbeskyddande sen min brors död. Gör aldrig om det där igen, sa hon. Och i hennes röst kunde jag höra den tysta anklagelsen. Jag bestämde mig för att inte berätta för mina föräldrar om mannen och framförallt inte om önskan. Resten av tiden på marknaden var normal. Men jag märkte att när vi gick därifrån var både mannen och hans stånd borta. Som om man aldrig hade varit där. Mina föräldrar och jag pratade inte med varandra på bilresan hem. Och knappt 5 minuter efter att vi hade lämnat marknaden började ösregna. Den natten kunde jag inte sova. Kanske berodde det på regnet som smattrade mot mitt fönster. Eller på att jag fortfarande kunde höra de elaka viskningarna från människorna på marknaden. Men av någon anledning ville sömnen inte komma. När jag tittade på klockan bredvid sängen stod det 02:05 i klarröda siffror. Och sen hörde jag det. Ljudet av någon eller något som rörde sig i rummet bredvid. Vilket var helt obegripligt. Det var min brors rum. Och ingen hade varit där inne sedan han dog. Det hade blivit en grav eller en helig plats för min brors minne. Min mamma vägrar flytta några av hans tillhörigheter och därför såg rummet ut precis som det gjorde den dagen min bror lämnade huset och aldrig återvände. Ett par månader efter hans död hade jag lagt min hand på dörrhandtaget till hans rum och tänkte gå in när min mamma kom i korridoren med en tvättkorg. Hon såg på mig och tappade korgen. Vita strumpor spreds över hela golvet. Min mamma sa inte ens ett ord. Hon bara stirrade på mig. En blick som sa, våga inte. Vet du inte att allt det här är ditt fel? Våga inte gå in dit. Jag släppte dörren och gick därifrån. Denna regniga natt när jag inte kunde sova gick jag försiktigt ut på tå i hallen. Till min stora chock var dörren till min brors rum öppen. Och jag kunde höra om någon rörde sig där inne. Mamma! Pappa! Ropade jag mjukt in i rummet. Jag hoppades att det var den senare och inte den förra. Att min pappa på fyllan snubblade in i rummet, det kunde jag hantera. Men jag vet inte vad jag skulle säga till min mamma. Utanför dundrar åskan. Jag klev in i rummet. Det fanns självlysande stjärnor i taket i min brors rum. Stjärnor som hade suttit där ända sedan han var liten. Glöden hade falnat, men stjärnorna lyste fortfarande upp rummet i en sjukligt grön färg. Bara tillräckligt för att jag skulle kunna se. Det fanns någon i rummet. Det som satt på min brors säng kunde inte ha varit min bror. Det såg helt fel ut. Ansiktet var för långt, ögonen för långt ifrån varandra. Det såg ut mer som en grotesk tecknad karikatyr av min bror. Men den hade på sig samma pösiga vinterjacka som min bror hade på sig den dagen han dog. Och sen märkte jag vad saken höll i sin hand. Det var pinnen. Det stora svärdet som min bror och jag hade kämpat om. Saken vände sig om för att titta på mig och när den gjorde det förblinda vita blixtar rummet i ett ögonblick. Jag kunde inte andas. Jag stirrade på saken och den stirrade tillbaka med röda blodsprängda ögon. När jag stirrade in i dess fruktansvärda ögon drabbades jag av en oundviklig sanning. En sanning som kunde gjort mig galen om det inte vore för att jag var för skakad för att kunna känna något annat än rädsla. Sanningen var denna. Det var min brors ögon. Ansiktet och kroppen må ha varit missbildade och förvridna, men ögonen gick inte att ta miste på. Det var ögonen som brukar blinka åt mig över bordet när vi åt frukost och skämta på morgonen. Det var ögonen som stirrade surt på mig när jag rök använde hans tandborste. Det var de tomma dockögonen som hade stirrat upp mot himlen den där ödesdigra dagen i december. Och nu tittar de på mig. Genomborra mig.
Min pinne!
Kved saken. Dens röst var hes och skrovlig. Och medan den talade droppade något slags slem ner för hakan.
Det är min pinne! Skaffa dig en egen!
Du är inte på riktigt, stammar jag. Till min förskräckelse hade saken resa sig från sängen och gick utan att vackla mot mig. Dess ben verkar röra sig i omöjliga vinklar. Benen gav ifrån sig hemska knakande ljud.
Det här är inte verkligt, du är...
Innan jag hann avsluta meningen svängde den sak som både var och inte var min brå pinnen och den kolliderade hårt mot mitt huvud med en hög duns. Antingen avsiktligt eller av en övernaturlig slump hade saken tajmat att träffa mitt huvud precis när åskan vrålade utanför. Jag föll ihop på golvet i en patetisk hög. Det snurrade i mitt huvud och jag mådde illa och sen kände jag ännu ett slag mot bröstkorgen när den sak som var och inte var min bror började slå mig hårt med pinnen. Sen släppte den pinnen. Dess kalla slemmiga händer linda sig runt min hals och tryckte till.
Allt är ditt fel,
sa saken. Den lyfte mitt huvud och dunkade ner det i golvet.
Allt är ditt fel!
Nej!
Sa jag med en kvävd röst. Dess händer kramade hårdare och hårdare. Och i det hemska gröna skenet i rummet märkte jag att dess hår var silvergott, precis som mannen på marknaden. Jag kände hur jag började glida in och ut ur medvetandet. Den lyfte upp mitt huvud igen och dunkade ner det hårt i golvet, om och om igen. I ett sista desperat försök tog jag tag i dess händer och försökte dra bort dem från min hals. Det lättade lite på trycket. Utanför åskade och blixtrade och doften av marknadsmunkar och popcorn fyllde hela min näsa.
Jag är ledsen,
bräkte jag. Nu lät min röst precis som den där sakens, skrovlig och patetisk.
Allt är mitt fel. Jag är ledsen för allt. Förlåt. Jag är ledsen.
Saken stirrar på mig. Dess ögon förvandlades från en bländande blick till en misstänksam kisning. Slem droppar ner från dess haka och ner i mitt ansikte. Det blixtrar till igen och jag kände att saken släppte taget. Jag hostade och sög in luft och såg mig omkring i tron att saken när som helst skulle vara tillbaka ovanpå mig med händerna runt min hals. Men jag var ensam i rummet. Det fanns inga tecken på den eller på att någon hade varit i rummet på flera år. Men det var inte riktigt sant. Det var två saker jag lade märke till. För det första så fanns det våta skoavtryck som gick ut ur rummet och vidare ut i hallen. Och för det andra, i hörnet av rummet, försiktigt vilande mot väggen, fanns en pinne som såg ut som ett svärd. Jag berättade inte för mina föräldrar om den där natten i min brors rum. Det fanns ingen anledning att berätta något som ingen skulle tro på ändå. Jag övade in några repliker för att förklara mina blåmärken och jag hade flera av dem. Men det visade sig i slutändan att det var meningslöst, för ingen fråga någonsin. Det enda tecknet på att det som hände den där natten i min brors rum faktiskt hade hänt var de våta skoavtrycken som löpte fram och tillbaka i hallen utanför våra rum. Min mamma skyllde dem på mig när hon såg dem nästa morgon. Jag förnekade inte. Mina föräldrar frågade aldrig om pinnen och jag tog aldrig upp det. Och även om jag aldrig rörde den, så efter den natten dök den upp då och då i olika hörn av huset. Någon använde den. Jag tillbringade de kommande åren med att undvika huset så länge jag kunde. Jag var ute och festade med folk som bara låtsades vara mina vänner. Och till slut lämnade mina föräldrars hus så snart jag fyllt 18. Jag såg mig aldrig om. Jag trodde aldrig att jag skulle komma tillbaka om jag ska vara helt ärlig. Jag ville hitta ett eget liv. Ett liv som inte involverar önskningar eller hemska saker som lurar i skuggorna. Ett tag trodde jag faktiskt att jag hade lyckats fly från allt. På samma sätt som en person vaknar upp ur en mardröm. Men jag återvände hem i december förra året. Det var exakt 27 år sedan min bror dog. Jag har varit här sedan dess. Mina föräldrar är gamla nu. Och de verkar ännu mer som spöken nu för tiden. Särskilt min mamma som är sjuk. Även efter all denna tiden så vill jag vara där för henne när hon behöver mig. Och även om åren verkar ha mjukat upp mina föräldrar på vissa sätt, kommer jag fortfarande alltid att se den tysta anklagelsen i deras ögon. De kan inte hålla kvar blicken lika länge som förr. De är trötta nu. Men den finns där ändå. Jag antar att den alltid kommer att finnas där. Jag vet inte hur länge till jag kan stå ut och vara i det här huset. På natten hör jag vinden som låter som ett skratt. Jag känner doften av marknadsmunkar och popcorn. Jag ser våta skoavtryck som springer upp och ner i hallen. Och när jag försöker sova så svär jag på att jag hör något eller någon röra sig i rummet bredvid. Men jag går inte in dit längre. Gud hjälper mig om jag någonsin gör det. Historien ni precis hörde var skriven av Sir Ulrik von Lichten och var funnen på subredditen No Sleep. Om du presenteras med förmånen och får önska dig något, försök då komma ihåg att varje uppfylld önskan ofta kommer med någon oförutsedd sidoeffekt. Något du omöjligt kunnat förutse i stunden du önskar dig något. Min önskan är att jag hoppas att vi hörs igen om 2 veckor. Ta hand om er. Hej!
Musik i det här avsnittet är skriven, inspelad och producerad av Aftonland.